Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack ska ni ha, varsågoda och sitt. Ja, vi ska fortsätta vår serie om den helige ande. Och avsikten med den här serien, det är ju att vi ska bättre lära känna vem den helige ande är och vad han gör. Vi tror att vi behöver den helige ande som enskilda kristna, men också som församling. Och vår bön här i ledarskapet, det är att vi ska få gå in i en djupare relation och beroende av den helige ande. Och min förra predikan så talade jag över vem är den helige ande. Det var en grundläggande presentation utifrån Guds ord om vem anden är. Och nu så kan jag berätta att vi har igen våra predikningar ute på nätet. Det är flera som har frågat efter den. Vi har haft en hel del tekniska strul sen sommaren, men nu finns de på nätet. Så har du missat någon av de här söndagarna när vi har talat om den helige ande, så kan du gå ut och lyssna där. Så får du hela paketet. Men jag ska riktigt kort sammanfatta lite av vad jag talade om förra gången. Vem den helige ande är. Och vi sa för det första att den helige ande är en person. Och en person så kan jag ha en relation till och lära känna. Och så sa vi att han är helig. Den är helige ande. Och inför en helig ande så finns det liksom bara ett gensvar. Och det är vördnad och det är respekt. Och vi talar om att den helige ande har känslor. Han kan bli bedrövad. Vi uppmanas i skriften att inte bedröva den helige ande. Så han är känslig. Han är känslig för ord. Han är känslig för attityder. Och vi kan få honom att dra sig tillbaka genom att inte visa respekt och vördnad. Eller genom att vi begränsar hans utrymme och kanske försöka kontrollera och styra honom. Och vi uppmanas i skriften också att inte släcka anden. Och sen så sa vi att han är Gud, Fadern, Sonen och den helige ande. Och anden gör det som Gud gör. Anden har varit med ända från skapelsen genom hela skriften. Och han finns med också i det här uppenbarelseboken. Och han är den person i gudomen som är här idag, som är närvarande på jorden. Fadern är egentligen inte närvarande, inte sonen heller, utan de är närvarande genom den helige ande. Och vi såg att anden uppfyllde enskilda människor redan i gamla förbundets tid. Kungar, präster kanske framför allt, profeter och så vidare. Men Gud lovar genom sina profeter att det ska komma en andens tidsålder då alla ska få del av den helige ande utan hänsyn till om man är ung eller gammal, om man är man eller kvinna, om man är kung eller slav. Det var vad Gud utlovade genom sina profeter. Och det här hände på pingstdagen i Jerusalem för drygt 2000 år sedan när anden föll över lärjungarna i Jerusalem. Då hade Jesus fullgjort sitt uppdrag här på jorden, återvände till Fadern. Och då var tiden inne för Fadern att sända anden till jorden. Och du och jag så lever i denna andens tidsålder. Det är ju fantastiskt. Och den här utmanande frågan som jag ställde oss inför då i min förra predikan, så var: hur har vi tagit emot anden som Fadern sände? Idag så ska vi stanna en stund inför frågan: vad gör då den helige ande? Varför sände Fadern honom? Och ni kommer ihåg att Jesus sa att det är bättre för oss att Fadern sänder anden än att Jesus själv stannar kvar hos lärjungarna. Så varför är då anden här? Och för att bättre förstå den helige ande och vad han gör, så tänker jag så här, det kan hjälpa oss om vi skiljer på vad han gör i oss, vad han gör genom oss och vad han gör för oss. I oss, genom oss och för oss. Men innan vi går in på det, så behöver vi få slå fast och påminna varandra om att den helige andes huvuduppgift och mål, det är att vittna om Jesus. Jag sa det förra gången, att förhärliga Jesus. Och Jesus, han säger själv så här om anden, att när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och lite längre fram så säger han om anden att han ska förhärliga mig. Så allt vad anden gör i oss, genom oss, för oss, så har som mål att Kristus, att Jesus ska bli förhärligad. Det är liksom ramen för andens uppgift, att Jesus ska bli känd. Och anden blev med andra ord given för att de här goda nyheterna om Kristus, de skulle ju ut över hela världen. Anden skulle vittna om Kristus, och anden skulle göra Kristus känd, förhärliga honom. Men utöver det här övergripande målet att förhärliga Kristus och göra honom känd, så har anden en mängd uppgifter. Anden så arbetar i oss för att förvandla oss, för att forma oss och helga oss. Han utrustar oss också med gåvor, med kraft för att vi ska kunna effektivt utföra hans tjänst. Och sen gör han en del saker som vi kan säga för oss. Han ber för oss, han hjälper oss, han leder oss, han undervisar oss. Och när jag ser på det här, så skulle vi kunna tala om anden hela året och nästa år också, 2019. Det finns så mycket som den helige ande är liksom sänd för att bistå oss med och vara vår hjälp. Och man skulle kunna dela in andens tjänst också i vad anden gör, eller anden i oss och anden över oss. Ni ser där på skärmen, jag har försökt strukturera det här lite. Anden i oss och anden över oss. Anden i oss så för oss till mognad. Medan anden över oss, då tänker jag på andeuppfyllelsen, andedopet. Och så här, så rustar oss till tjänst. Anden i oss, så kan man säga, formar Kristi karaktär i oss. Medan anden över oss så formar Kristi tjänst. Och när vi talar om den helige ande, så fokuserar vi gärna på det där senare, anden över oss. Vi fokuserar gärna på andens gåvor och det här att bli rustad till tjänst. Och vi behöver det här, och vi ber mycket om det också här i vår församling, det här att gåvor ska få förlösas till tjänst, också andliga nådegåvor. Men jag vill att du ska se att andens uppgift handlar om mer än de här gåvorna. Och därför så vill jag idag lyfta fram den här första delen, vad den helige ande gör i oss. Vi är ofta mer intresserade av det yttre än av det inre. Men Gud är mer intresserad av våra motiv än av våra gärningar. Det är så viktigt att våra motiv blir rätt för att också tjänsten sen ska bli rätt. Att vi liksom, vi behöver också titta på den här insidan. Så därför ska vi nu en stund titta på vad anden gör i oss. Och det första som jag vill nämna, det är att den helige ande drar oss till Kristus. Anden drar oss till Kristus. Den helige ande så träder inte in på arenan i ditt liv den dag som du ber frälsningsbön, kanske här i Sion eller när du nu gjorde det. Vet du, den helige ande har varit verksam i ditt liv långt innan du bad frälsningsbönen. Och Jesus själv, han säger så här i Johannes 6:44: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och det är genom den helige ande som fadern drar oss till Kristus. Och observera att det står drar. Att dra, han drar. Drar oss. Och det säger mig någonting om att det finns ett motstånd. Jag vet inte hur det var med dig om du sprang liksom rakt in i Guds armar. Men det ligger inte i en syndfull människas natur att liksom springa så där rakt in i Guds armar. Fast famnen är vidöppen så gör vi inte. Adam, han skylde sig och han gömde sig för Gud när han blev medveten om sin synd. Och generationer i mänskligheten, så har efter Adam, så har liksom gjort likadant. Därför att vår synd så håller oss borta från Gud. Och därför så behövs det någon som drar i oss, som lockar och som kallar och som inbjuder oss. Och som presenterar Kristus för oss. Som får oss att övervinna det här inre motståndet som kanske finns där. Den helige ande är sänd av fadern för att börja dra in körden. Lärjungarna blev ju sända att gå ut från Jerusalem. Och det är lite det som händer när Jesus går hem till fadern och anden kommer. Då kommer anden som ska börja dra in kören. Därför att vi människor, vi förstår inte vårt eget bästa, utan vi behöver den helige ande. Och det är det här som gör ju att den helige ande kanske får människor i din väg, eller den helige ande leder dig in i omständigheter där Kristus presenteras. Jag var själv 11 år när jag kom till tro, men jag hade redan då länge upplevt att den helige ande drog i mig. Om man tycker 11 år, då är man ju väldigt ung och liten. Men jag visste att jag inte var född på nytt. Och det här, jag satt med på möten, jag hörde förkunnelse. Och ni vet, varje gång som det gavs den där inbjudan till förbön, kanske en frälsningsinbjudan, så hände det någonting här, att hjärta började banka i mig. Och jag tänkte så här efteråt att det var Jesus som stod och knackade på dörren här och ville in. Men det där, så du kanske upplever det ibland när det går ut inbjudan att komma fram till förbön. Ja, det kan hända att det är den helige ande som söker dig, som har talat till dig och som knackar på. Och människofruktan så höll mig tillbaka från att kasta mig i pappas armar. Men till slut en kväll så övervann jag den här fruktan. Eller kanske inte jag, det var tack vare en kompis som var yngre än mig, men som hade mera mod och som banade väg fram till den här förbönen. Och jag upplevde väl ingenting speciellt under bönen. Aldrig varit i de där starka känslornas på något sätt kvinna. Mina gudsmöten, de har varit ofta stillsamma och lågmälda. Men när jag kom hem och jag hade gått och lagt mig, så gjorde jag som jag brukar, knäppte händerna under täcket och så började jag tacka Jesus för vad han har gjort och tacka för att jag nu fick vara ett Guds barn. Och vet ni, det var som om hela min inre värld exploderade av ljus, av glädje, av frid, en obeskrivlig frid som uppfyllde en 11-årings liksom inre värld och hjärta. Och jag bara kände att oj, hur ska jag få ut det här? Och jag kände att jag skulle behövt liksom upp och dansa där i rummet. Men nu vågar jag inte göra det, för jag tänkte att vad ska föräldrarna tro om jag är upp och dansar här nu på sena kvällskristen. Så jag gjorde inte det. Men jag visste att Gud hade gjort någonting i en 11-årings hjärta. Men det som fascinerar mig på något sätt att tänka att den helige ande hade varit där och dragit. Tänk att Jesus är intresserad av en 9, 10, 11-åring. Det är ju helt otroligt. Och den helige ande, han gör många rundor i våra liv. Om vi säger nej när han kommer, så kommer han igen och igen. Han lockar och han drar, men han tvingar sig aldrig på. Vet du, den helige ande gör aldrig våld på oss. Han är mild. Han är det här barmhärtig. Men han är också enträgen, därför att han vet vad som är det bästa för oss. Men vi har frihet att säga ja eller nej. En av andens uppgifter enligt Jesus är att leda oss in i sanningen. Han kallas till och med för sanningens ande. Jesus säger när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Så är du en sanningssökare, så har du tänkt på det här att Fadern har sänt sanningens ande till vår jord. Och det finns många som vill göra anspråk på sanningen idag. Så därför så behöver vi lära känna sanningens ande. Och han kanske öppnar upp Guds ord för oss. Jag hinner inte gå in på det ikväll. Men det här hur den helige ande öppnar upp skriften när vi läser. Och vi förstår Guds ord på ett helt nytt sätt. Det kan också vara att den helige ande på något sätt bara pekar på och avslöjar lögner som vi har byggt våra liv på. Kanske argument smula sönder i det här relation med den helige ande. Och det är därför som vi får se muslimer komma till tro, vi får se ateister komma till tro. För att den helige ande verkar och det här uppenbarar sanningen. Och det finns ju många sökare här utanför i vår stad. Och det vi behöver minnas, det är att den helige ande gör ett verk i hjärtan. Att vi behöver bara vara lyhörda för var anden redan liksom har gjort ett verk och förberett hjärtan. Jesus talar också om att andens uppgift är att överbevisa om synd. När han kommer, anden kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och anden är ju som jag sa, han är ute efter att peka på Jesus. Han är ute efter att peka på att du och jag behöver Kristus i våra liv, att vi behöver frälsning, och därför så överbevisar han oss också om synd, att vi behöver frälsning. Och därför tänker jag så här att syndanöd, det är ingenting som vi ska städa bort ur våra kyrkor. Syndanöd är ett verk av den helige ande. Det är anden som överbevisar om synden i våra liv. Och nu är det skillnad på att bli anklagad och på att bli överbevisad. Hörde du vad jag sa? Åklagaren så anklagar, men den helige ande överbevisar. Och det är två skilda saker. Den helige ande, så jag upplever den helige ande som sån att han är inte den som kommer och slår oss i huvudet med bibelord. Men han kanske öppnar ett ord för dig när du sitter så här och hör förkunnelse. Eller när du sitter med din bibel. Så ger anden ljus över någonting som börjar liksom uppenbara ditt eget andliga tillstånd. Och Och du kanske känner lite som folket i Jerusalem på pingstdagen när Petrus predikade. Så står det att det högg till i hjärtat på dem. Och de kom ju i syndanöd när Petrus predikar. Och så börjar de fråga, men Petrus, vad ska vi göra? För de förstår att det är liksom det andliga tillståndet fick de se. Att de behöver ju den här Jesus som det predikas om. Vad ska vi göra, Petrus? Och så säger han, omvänd er och låt döpa er. Och då ska ni få den helige ande som gåva. Och löftet gäller er, gäller era barn och de som är långt borta. Och så tänker jag, tack Petrus för att du inkluderar också oss som sitter här i Vasa, i Sion ikväll, i det här löftet. Den berättas om väckelsetider i historien när den helige ande har varit så starkt utgjuten över byar och samhällen att människor till och med har kommit i syndanöd på sina arbetsplatser, kanske ute på åkern och kanske mitt under dagen varit tvungen att liksom lämna det man höll på med och söka sig till en kyrka eller ett bönehus och böja knä och det här be om liksom ett gudsmöte och frälsning. Eller man har stigit in i ett bönehus och kanske redan på tröskeln så har liksom den helige andes atmosfär, närvaro varit så starkt som han liksom kommit i den här syndanöden. Och man har liksom bara fått det där böja knä och be om frälsning. Där den helige ande är nära, så där blir vi medvetna om vårt behov av omvändelse och vårt behov av nåd. Och den helige ande, han föder förkrosselse. Jag skriver så här. En sann ånger och förkrosselse är en förutsättning för en äkta upplevelse av djupen i Guds nåd. När vi får se in i oss själva och möta kanske också mörkret i oss själva och samtidigt se nåden. Ja, men det var när jag fick se min egen usselhet som jag blev en benådad syndare, och jag tackar Gud för den dagen när jag fick bli en benådad syndare. Så när den helige ande, om den helige ande pekar på synd i vårt liv, så pekar han sen på korset, på nåden, att det finns förlåtelse för våra synder. Det står där att andens uppgift, det är inte bara att överbevisa världen om synd utan också om rättfärdighet. Var det finns rättfärdighet, var du kan få rättfärdigheten. Och det är där vid korset där du kan få ikläda dig Kristi rättfärdighet. Och det här med att överbevisa om synd, andens uppgift, det är inte bara en engångsföreteelse innan vi kommer till tro, utan det här är någonting som anden hjälper oss med. Det är en pågående process i vår kamp mellan det här pånyttfödda anden i oss och våra kötsliga begär. Så tacka Gud för den helige ande. Han är där för att hjälpa dig. Den helige ande så föder oss också på nytt. Ni kommer ihåg det här samtalet mellan Jesus och Nikodemus. Så säger Jesus så här till honom att den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött och det som är fött av anden är ande. Så här talar Jesus om att anden föder nytt liv. Så han är med också när det här miraklet, nyfödelsens mirakel, sker på nytt födelsen som vi kallar det. Eller att vi blir nya skapelser i Kristus. Så om du inte har gjort det förr, så får du gärna den här kvällen rikta ett tack till den helige ande för att han har dragit dig till Kristus. Och ni som ber för nära och kära, Så ni ska veta att den helige ande handlar och agerar när du ber. Så dina böner och den helige ande så samarbetar med varandra för att dra dem till Kristus. Den andra stora uppgiften som anden har, som jag vill säga någonting om ikväll, förutom det här att leda oss till Kristus, så det är att helga oss. Målet är ingenting mindre än att forma oss till Kristus likhet. Och det är liksom, det här är ju hisnande perspektiv om du riktigt stannar upp och tänker efter. Formar oss till Kristus likhet. Och nu ska vi läsa vad Paulus säger i Romarbrevet 8. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Har du blivit kallad av Gud? Ja, annars skulle du inte sitta här ikväll. Det är den heliga ande som har dragit dig. Och är du kallad så är du också förutbestämd. Till vad då? Jo, till att formas efter hans sons bild. Wow, säger jag bara. Vet du, Gud har höga tankar om oss. Väldigt höga tankar om oss. Så frälsningen, den består inte bara i omvändelsen utan också i det här helgelsen. Guds plan, det är inte bara att frälsa oss utan också att vi ska formas till Kristus likhet. Och man tänker så här, att var blev den undervisningen i kyrkorna? Det var väl inte så att vi slängde ut den när vi slängde ut syndakatalogen. Men faktum är att vi väldigt sällan hör undervisning om den här delen av det här, det heligas formande till Kristus likhet. Det som man tidigare kallade för helgelse, förkunnelse. Men frälsning, det handlar inte bara om att komma in i himlen, få sitt namn skrivet i livets bok. Det handlar också om att himlen kommer in i oss. Paulus skriver så här: alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Och var det inte här som profeterna i Gamla testamentet hade utlovat att det ska komma den här andens tidsålder när Gud skulle skriva buden på hjärtan av kött? Det vill säga när Gud skulle det här lägga sin ande i människors hjärtan, som skulle bli den där kraftkällan som möjliggör ett heligt liv. Och det är ju därför som vi behöver den helige ande. När den helige ande tar sin boning i människor så förvandlas människor. Och det är ju därför som vi gång på gång får de här vittnesbörderna om människor som har blivit radikalt förvandlade. Kanske missbrukare som har blivit lösta från det här alkohol, från knark, från tobaksbegär, från omoralisk liv och så vidare. Och vi ser de här förvandlade liven. Det berättas om en predikant som gick ut på det här gator och predika evangeliet. Och jag har ett namn på honom också, Ironside hette han. Så det var en verklig människa, ingen historia. Men han konfronterades av en universitetsprofessor som var ateist och som utmanade honom och lite hånade hans tro och sa att liksom, Gud finns inte och Jesus är en myt. Och den här professorn så utmanar den här evangelisten att komma och debattera med honom. Och nu förstod evangelisten att det lönas inte att gå in i en debatt med den här ateisten. Men på något sätt så upplevde han ändå att han behövde gensvara. Och därför så sa evangelisten att okej, Jag tackar ja till inbjudan att debattera med dig. Jag ska komma till debatten, men på ett villkor. Att du hämtar åtminstone 10 män eller kvinnor som har blivit radikalt förvandlade av den ateistiska ideologin. Vars liv kanske kriminella, missbrukare och det här prostituerade som har blivit förändrade och som idag lever ett upprättat liv och det här ansvarsfullt liv, ett moraliskt liv. Och om du hämtar 10 stycken så ska jag hämta 200. Bara från den här stan som har blivit radikalt förvandlade genom kraften i evangeliet. Och då vände sig den här ateisten om och så gick han tyst bort därifrån. Så det blev ingen debatt. Men där den helige ande verkar, eller överallt där han är, så där verkar han den här renhet och helighet. Och där den helige ande flyttar in, så där trivs inte synden längre. Vi ska ta ett bibelställe till. Paulus, han tar den här bilden av att vi är ett tempel för den helige ande. Din och min kropp är ett tempel. Jag tänker vilken vacker beskrivning. Att vi kan få, ja men ett tempel, det är ju fint. Eller vad? Det är oftast väldigt vackert. Och att vi är ett tempel för den helige ande. Och han skriver till exempel till Korintierna, 1 Korintierbrevet 6. Fly sexuell omoral. Han säger fly, håll er borta, spring undan. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Ja, det var ju det som skulle ske, att Kristus ska bli ärad. Och här uppmanas vi att ära Kristus också genom våra kroppar som en boning för den helige ande. Och ju mera utrymme vi ger åt den helige ande, desto mera helgar han och renar. Men det här betyder inte att han gör allt jobbet. Den helige ande går inte att säga förlåt om mina vägnar. Den helige ande stänger inte av Netflix eller datorn när orenhet sköljer över mig. Den helige ande läser inte Bibeln istället för mig. Men han lockar och han drar och han manar kärleksfullt. Och lägger ner den där längtan i oss. Bort från synd och bort från orättfärdighet. Att det blir någonting som jag inte måste, utan jag vill. Jag vill. Och samtidigt ska vi komma ihåg det här att vi kan också tysta ner andens röst i oss. Vi kan förhärda våra hjärtan så att vi inte reagerar på andens maning. Vi ska börja gå ner för landning, men Jong I Cho, som ju har lett den här största församlingen, pingstförsamlingen, eller största frikyrkoförsamlingen i hela världen, i Sydkorea. Så han har sagt så här: vi ska aldrig tillåta någon förändring som inte leder till mer helighet. Det kan vara ett rättesnöre att ta med sig. Vad leder till mer helighet? Och ibland så kan det vara svårt att bedöma om någonting kommer från den helige ande eller inte. Och då kan en bra fråga vara att fråga sig att föda det här mera helighet. Så andens uppgift är att dra oss till Kristus, att leda oss in i sanningen, att överbevisa om synd men också om rättfärdigheten i Kristus. Och andens uppgift är att helga oss, att forma oss till Kristus likhet. Och jag ska ge ett bibelställe till från Galaterbrevet 5. Andens uppgift, det är också att föda fram i våra liv det här andens frukter. Andens frukt däremot, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då följa anden. Vi har fått liv genom anden i på nytt födelsen. Och nu uppmanar Paulus oss att låt oss också följa anden. Att vi inte bara börjar med anden, utan vi fortsätter vår vandring tillsammans med anden. Och så målar han en bild av den här Kristuslikheten som anden har som mål att leda oss in i. Och observera att det här kallas för frukter, inte för gåvor. En gåva så tar vi emot. Och det där, vi behöver bara ta emot den. Men en frukt, så det är ju någonting som odlas. Och det är någonting som vi behöver, en process som vi behöver överlåta oss till. Där våra hjärtan blir den här jordmånen, där det planteras ett frö som börjar växa och bli större och större. Och växer upp till ett träd som den heliga ande ansar. Och så bär det frukt i sin tid. Men vi vet också att det tar tid. Och när jag ser det här andens frukter så tänker jag att det tar hela livet. För den heliga ande, åtminstone i mitt hjärta, kanske också i ditt, att forma de här frukterna. Och jag tänkte på när jag läste det här bibelstället, så tänkte jag på att vi i tiderna, Rainer och jag, så planterar vi äppelträd i Närpes vid vårt hus där. Och de där första åren så väntade vi ju ingen skörd, ingen frukt. Men, och det tog ganska länge, men sen började frukten komma. Och en fantastisk frukt. Och bara för något år sedan, så av ett enda träd så gjorde Rainer 27 liter äppelmos. Av ett enda träd. Här i, jag tror det var i fredag, på fredagkvällen, så då var han igen äppelmos av det där samma trädet. Det kanske inte blev lika mycket nu, för nu var det så att jag sa, du får inte laga äppelmos av allt. För de var så goda, de var så saftiga, alltså. Jag gillar inte äppel. Jag köper inte äppel i butikerna. Men jag sa, nej, vi kan inte laga det här till äppelmos. De är så saftiga. De är så goda. Så jag bara måste få äta dem som de är. Och det är vinteräppel, så de håller ju ganska länge. Men jag tänkte på det att det här är lite av det som anden gör. Hans mål, det är att få, att våra liv ska bli fruktbärande, saftiga frukter som är goda att äta. Och ibland så möter man äldre människor som är som en sån här saftig, god frukt. Igår så fick vi följa en kär vän i församlingen, en äldre broder, till sista vilan. Ragnar Liljeberg. Och vi som kände honom, så vi kan vittna om att han var just en sån här saftig, god frukt. Där Kristus lyste genom hans ögon. Också de här sista åren när han var sjuk och svag. Och inte orkade vara med i församlingen. Och det starka vittnesbörd, de här människorna som har gått länge med Herren. Och vandra tillsammans, levt ett liv med anden, och man ser vad det har format. Jag ska be att lovsångarna kommer upp, och vi ska sluta med att be tillsammans här. Men vi längtar efter mer av den helige ande. Vi längtar efter mer av hans kraft över våra liv, genom våra liv. Och det ska vi be om. Men jag tänker så här, vi kan inte välja den där ena delen. Vi kan inte välja kraften och välja bort renheten och helgelsen. Utan det här så behöver få gå hand i hand med varandra. kraft utan renhet, så det leder till att någonting som kanske började i anden slutar i köttet. Men en ensidig fokusering på renhet så kan också leda oss in i lagiskhet, och det är inte dit vi ska ledas, utan vi behöver det här, vi behöver den här balansen, och därför ska vi frimodigt be om att få bli fyllda av helig ande, mer av den helige ande, och samtidigt också inbjuda den helige ande att få helga och rena oss. Det är bara rena redskap som kan bära Guds kraft. Vi ska be tillsammans. Och när vi lovsjunger här också nu i avslutningen av mötet, så öppnar vi upp för förbön som vi brukar varje